Podplay.
Då kör vi. Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord med Karin Londré och med Anna Sandell. Hur är läget med dig, Karin Londré?
Jag tycker att det är bra. Jag känner ändå verkligen hur julfriden så långsamt, alltså långsamt fyller mitt bröst. Du vet, det börjar som en sån liten lysande kärna långstans inne i mjälten eller någonting. Och så liksom sprider det sig. Jag vet om att mjälten inte sitter i bröstet, vill jag bara säga.
Bra att du säger.
Innan liksom läkarcommunityt börjar höra av sig i drivor. Så det känns liksom... Jag är väldigt inne i julkalendern. Jag äter mycket clementiner. Det händer saker med mig liksom. Vad känner du?
Ja, mysigt. Jag är inte alls
inte där
än faktiskt. Tyvärr. Men jag hoppas att jag kommer dit snart. Vi funderar på att köpa julgran idag.
Ja.
Så att då kanske det kommer. Jag vet inte. Vi får se. Jag är inte riktigt... Det har gått så snabbt. Så att,
vet du vad jag kan rekommendera? En sak som har gjort både mig och min dotter otroligt lyckliga de senaste dagarna är att vi köpte vad jag har insett heter julby. Och så en sån liten miniatyr som kanske lyser.
Ja,
det kanske
det.
Är någon som rör
det.
På sig.
Mysigt.
Det spelar lite musik. Jag hittade den för absolut typ så 250 kronor på Clas Ohlson. Det här är inte ett betalt samarbete. Jag vill bara säga att det verkligen har spritt julfrid i vårt hus. Att,
Gud vad härligt.
Det är liksom några barn som dansar runt en snögubbe, vilket man ju aldrig sett någon göra. Men det är typ skap. Så det är min rekommendation till dig.
Ja, bra.
Du, vad har du att bjuda på i veckans avsnitt?
Cold case turns
Warm case.
Ah, spännande.
Typ så. Mm.
Du då?
Jag har ett nyzeeländskt försvinnande, kan man säga. Riktigt fucked up och högaktuellt, kan jag säga.
Okej, kul.
Mm-hmm.
Då sätter vi igång.
Det gör vi.
På våren 1987 blev den 18 år gamla Tanya... Alltså gud, det känns som att jag är i målbrottet. Hör du mig? Okej, jag börjar om helt och hållet.
Ja.
På våren 1987 blev den 18 år gamla Tanya von... Okej, fuck. Vad är mitt problem? Jag måste sätta mig upp lite bättre så att jag känner lite mer framåtlutad. Mm. På våren 1987 blev den 18 år gamla Tanya von... jag kommer aldrig komma förbi. Vi sitter här till 19:30 ikväll.
Tanya Wall. Okej, fokus.
På våren 1987 blev den 18 år gamla Tanya van Kylenborg och den 20 år gamla Jay Cook ett par. De hade lärt känna varandra redan under high school, men det liksom var först efter som Jay hade slutat high school som de blev ett par. Och den 18 november samma år då, 1987, så hoppade de in i Jays föräldrars guldbruna van i Saanich i British Columbia i Kanada för att åka till Seattle. För de skulle åka och hämta upp delar till någon typ av ugn som behövdes till Jays pappas bolag. Mm. Och eftersom det som var en ganska bra bit att köra så planerade de att sova i den här vanen och sen köra hem igen. Så de hoppade på färjan som gick från Victoria till Port Angeles i Washington och sen så började de köra ner mot Bremerton där de hoppade på en till färja som tog dem vidare då till Seattle. Men redan dagen efter de hade åkt så blev både Tanya och Jays föräldrar oroliga. De hade inte kommit hem och ingen hade heller hört något från dem. Så de började med att ringa runt till vänner och annan familj. Tanyas bror som pluggade på college tog emot ett samtal från deras gemensamma föräldrar som berättade då att de var oroliga och undrade om han hade hört någonting från hans syster, vilket han då inte hade gjort. Så kort efter då anmälde både Tanya och Jays föräldrar de som försvunna. Och familjerna var liksom otroligt oroliga såklart, och det dröjde 5 dagar innan de började få några svar. Den 24 november så gjorde poliserna en fruktansvärd upptäckt. Tanias kropp hittades i närheten av Alger i Skagit County i Washington, ungefär 12 mil från Seattle. När hon hittades hade hon blivit skjuten i huvudet och hon hade inga kläder på underkroppen. Polisen utgick då från teorin att hon hade blivit våldtagen och sedan mördad. I närheten av Tanias kropp hittades buntband som Tanya hade bundits med, och i övrigt så var det liksom dåligt med ledtrådar på platsen där Tanya hittades. Några dagar efter så hittade polisen fler ledtrådar som ledde till, liksom, som kunde kopplas ihop med Tanya. Inte där på platsen, men under en veranda på en restaurang i Bellingham, en bit bort från där Tanya hittades, hittade då polisen Tanyas legitimation, samma typ av ammunition som används för att skjuta Tanya, flera av den här typen av buntband som hade hittats på där Tanya hittades också. Och såna här plasthandskar som läkare använder, du vet, såna blåa engångshandskar. De hittade däremot inga spår efter Jay, och eftersom varken Jay eller bilen fanns någonstans eller hittades någonstans, så började polisen helt enkelt misstänka att det var Jay som var skyldig till det här mordet. Men både Tanyas familj och Jays egna familj sa att det var omöjligt. Han skulle aldrig ha gjort någonting sånt här. Men det är klart att det låg nära till hands för polisen att misstänka det här, eftersom det är ju den första man tittar på. Men dagen efter att de hade hittat de här sakerna under verandan, så hittade polisen också den van som tillhörde då Jays föräldrar, som Tanya och Jay hade lånat för den här resan. Den hittades på en parkering i Bellingham, alltså i samma ort som de hittade Tanyas grejer under den här verandan. Och i den så hittade polisen ännu mer bevismaterial. I bilen låg också då fler buntband, men de hittade också Tanyas byxor. Och på Tanyas byxor fanns det spermafläckar. I bilen fanns det också blod som senare skulle visa sig tillhöra både Jay och Tanya. Något som inte hittades var Tanyas kamera, och alla liksom i hennes närhet var helt säkra på att hon hade haft den med sig, för hon älskade att fota, och de hade också liksom bestämt sig för att åka den vackra vägen ner till Seattle. Så de körde liksom omvägar för att hon då skulle få möjlighet att fota. På bilen hittades också ett handavtryck som inte liksom tillhörde Tanya, eller skulle visa sig inte tillhöra Jay heller. Dagen efter att vanen har hittats, så hittas också då till slut även Jays kropp i Snohomish County, runt 11 mil från den plats där Tanyas kropp hittades. Han har blivit slagen, han har blivit strypt till döds, och så hade han ett liksom paket cigaretter nedstoppat i munnen. Även runt Jays kropp så hittade polisen buntband, men inga andra bevis. Så polisen vet då att de har åkt från sitt hem för att köpa reservdelar då till den här ugnen i Jays pappas och mammas van. Och någonstans längs vägen har de då blivit mördade på ett brutalt sätt. Men liksom polisen har ingen aning om vad motivet skulle vara eller vem som skulle ha gjort det här. Jay och Tanyas familjer hade heller ingen liksom misstanke om vem som skulle kunna ha gjort det här eller motivet. Utan det verkade helt enkelt vara ett vansinnesdåd helt enkelt. Bara då ett uppståndet ur ingenting. Under december månad, alltså följande månad efter att de precis har hittats, började Jay och Tanyas familjer ta emot anonyma brev. I ett brev stod det till exempel: "Dear Mr. Cook, as someone who instinctively hate Canadians, I couldn't pass the opportunity to kill Jay and Tanya. And furthermore, I'll do it again if another opportunity arises. And you ain't going to catch me." Så jättekonstigt liksom. Flera brev kom under ett helt år, och det liksom var både brev och, du vet, var så här julkort, morsdagkort, påskkort. Det bara fortsätter att komma. Och de här blev ju liksom såklart viktiga för polisen. Och de hade lite olika leads på olika personer. De fick in tips och ett tips ledde dem till Anne Rule som vi pratade om förra veckan. Som gav dem ett namn, men det liksom verkar helt enkelt som att ingenting riktigt togs vidare från de här breven. Och varför de inte gjorde det är ju då ett mysterium. Men så otroligt frustrerande och vidrigt för familjerna att verkligen bli så här
bombarderade liksom. Fan vad hemskt. Och under så lång tid, alltså det bara fortsätter liksom.
Det bara fortsätter, alltså så hemskt. 1994 kunde polisen lyfta DNA-prover då från Tanias byxor. Alltså de hade ju hittat byxorna redan samma vecka som Tanya och Jay mördades. Och på byxorna fanns ju då sperma. Men 1987 så var ju inte läran om DNA lika utvecklad som den är idag. Ganska långt ifrån faktiskt. Men när det då liksom fanns möjlighet så testades den här DNA. Men det fanns då inga matchningar som kunde göras. Men det kunde i alla fall definitivt uteslutas att det inte var Jays sperma då på hennes byxor. 1995 så bildade en polis vid namn Jim Scharf en cold case-grupp och med honom i spetsen så bestämde de sig för att så här, nu ska vi gräva vidare i mordet på Tanya och Jay.
Mm.
Och de träffade så här, otroligt många personer som var mer eller mindre misstänkta. De förhörde, du vet, hundratals och hundratals personer, men det var ingenting som liksom tog dem vidare. Och, men det som är fascinerande tycker jag är att så här, de lägger inte ner, utan det är så här går jättelång tid emellan, men de har liksom kontinuerliga, ganska långa pauser emellan, men kontinuerliga nedslag i utredningen. 2003 laddades DNA-profilen som hittats då på Tanias byxor, som kallades för Individual A, det här DNA-provet, laddades upp i den här databasen CODIS, som är ju den här internationella databasen.
Jävlar vad de sagt i CODIS i så Criminal Minds och CSI, eller? Att det var så jävla mycket CODIS på tv där ett tag.
För det var ju typ the shit.
Det var det man hade typ. Det var liksom det senaste och hetaste.
Exakt.
Det var den tidens familiar DNA eller vad det heter.
Precis så. Men det visar sig då att så här, Individual A har ingen träff i CODIS. Så att det är alltså inte en tidigare dömd person kan man ju då tänka sig. Liksom. Det här handavtrycket som de hittade på vanen fanns inte heller liksom, matchningar på alltså på fingeravtryck någonstans i något register. Så att då gick det bet där 2003. 2018 så använde då Jim Scharf och hans grupp DNA som de hittat på byxorna till någonting nytt, för då hade en teknik utvecklats där man med hjälp av DNA liksom baserat på det kan ta fram en skiss på hur personen i fråga ser ut.
Va?
Så det gjorde de. Mm. Jättekonstigt. Jag hade aldrig hört om det innan. Men det kan man tydligen.
Okej. Okay.
Polisen valde att gå ut med den här skissen i media och hade gjort så här olika, så här såg han ut 1987, så här skulle han se ut 1995, alltså att de gjorde så här olika år hur han skulle se ut. De gick ut med den här skissen i media och fick in jättemånga tips, liksom hundratals tips, och de följde upp alla, men det ledde ingenstans.
Känns spontant som ett mycket, mycket gissande inblandat i den tekniken.
Mycket.
Att man bara, så här tänker vi, så här säger DNA. Sen kanske han såg ut lite grann så här när han blev lite äldre.
Typ så. Men det var en bartender i Bellingham som kände igen skissen. Men han hade ju liksom såklart ingenting mer att gå på. Alltså typ 30 år senare.
Just det här är någon person som jag tror drack hos mig någon gång.
Typ så. Ingen namn, ingenting. Så att de får in jättemycket tips. Och vissa är kanske det så här korrekta, men de har liksom inte mer information. Det är ingen som bara, aha, det där är min granne typ.
Just det.
Men trots att det gått mer än 30 år så var Jim Scharf och hans cold case-grupp så ihärdiga. De tänkte inte ge upp. Och Jim Scharf hade hört talas om ett annat cold case som blivit löst under våren 2018. Ett ganska känt fall som löstes på ett ganska spektakulärt sätt. Nämligen The Golden State Killer, som vi ju alla vet åkte fast genom sådan familiar DNA, som du sa. Så Jim och hans gäng slängde upp DNA-profilen i gedmatch.com och där fick de då till slut en match. En profil i den här GED-match var besläktad på ett ganska nära sätt. Jag tror att de var sysslingar. eller två personer var sysslingar med den här individual aid då, som hade lyfts från Tanjas byxor. Och en av de här personerna var en kvinna vid namn Chelsea Rusted som 2013 hade deltagit i en tävling på Facebook där priset var att man gratis då fick ladda upp sitt DNA för att lära sig mer om sitt släktträd.
Kul, man ska aldrig underskatta en kvinna som vill vinna en tävling på Facebook.
Alltså verkligen, hon hade väl ingen aning om vad det skulle leda till när hon liksom
Gud, vad
gladeligen sjukt. Svabbade eller hur man gör det. Jag har ju inte gjort det där.
Shit, vad sjukt.
Ja, för med hjälp av den här matchen och med hjälp av en professionell släktforskare så lyckades polisen äntligen cirkla in en misstänkt, en man vid namn Earl William Talbot den andra. Och det låter ju som ett väldigt tjusigt namn, men den här William då hade ett väldigt stökigt och ganska trasigt förflutet. Han hade en tuff uppväxt. Han hade brutit med sina föräldrar som ung och hade varit våldsam vid flera tillfällen. Men han var då ostraffad som innan, sen innan. Han arbetade som lastbilschaufför. Men innan, så de är liksom ganska säkra på att det är han. Hans DNA finns liksom på Tanjas brallor. De vet att de har träffats liksom. Men innan Jim Scharf kunde gripa då William så var de tvungna att få ett DNA-prov för att de verkligen kunde bekräfta att det var han. För det här är ju fortfarande liksom...
Yep.
Jag antar att det inte är 100% säkert.
Men de måste, eller, väl, ändå, de måste väl ändå bevisa... Alltså de måste få en DNA-träff ändå. Det är ju därför man har alla de här som väntar utanför olika restauranger för att försöka få tag på lite sopor.
För det de gör då är... Exakt, för det de gör då är att de börjar skugga honom för att se att de kan liksom springa på någonting som har hans DNA på sig. Och de körde efter och bevakade ett tag utan framgång. Men sen en dag när de låg bakom hans bil och skuggade så stannade han till, öppnade sin bildörr och ur bildörren ramlade det en takeaway-mugg. Och så fort de såg den så pep de ut illa kvickt för att liksom fiska upp den och så lämnade de in den för testning. Och mycket riktigt kunde det bekräftas att det var William Talbots DNA som fanns på Tanjas brallor. Han plockades in och åtalades för två mord och ungefär ett år efter att han gripits, alltså i juni 2019, så ställdes han inför rätta. Han själv hävdade att han var oskyldig till båda morden och hans försvar menade då att hans DNA hade hamnat på Tanjas byxor efter att de då haft samtyckessex. Och att hon och Jay blivit mördade efter att William lämnat platsen. Hela försvaret byggde egentligen på att åklagarsidan inte hade tillräckligt med bevis för att kunna visa på att det verkligen var han som hade gjort det. Alltså det var, du vet, reasonable doubt typ. Mm. Det var så här, kan de verkligen med säkerhet säga att det inte var så här typ, vad är det, 38 år senare liksom. Eller ja, inte riktigt så många år, men ganska många år efter. Åklagarsidan å andra sidan menade att det faktum att hans DNA fanns både då på Tanjas kläder och hennes kropp och vet, hon hade så här rivmärken och sånt på kroppen och det faktum att då hon hittades utan kläder på underkroppen tydde på att det då inte hade varit samtyckessex. De var typ så här, varför skulle ni ha sex och sen så skulle hon inte klä på sig, du vet, utomhus i november. Och varför skulle, alltså, det var väldigt mycket som liksom didn't add up. Jays kropp hittades ju flera mil från den platsen där både Tanja hittades och bilen hittades. Vilket också, de tyckte då, tydde på att han hade mördats först. Och sen så hade William då tagit med sig Tanja därifrån helt enkelt. Det fanns ju också blod från båda offren i bilen och så. Det faktum att de hittade både handskar och buntband på båda platserna och i bilen menade för åklagarsidan tydde på att det här var något som var relativt planerat och genomtänkt. Liksom. En två veckor, rättegången pågick i två veckor och efter den så fälldes han då mot sitt nekande för båda morden. Han dömdes till två livstider och han har överklagat domen men det har då inte liksom tagits upp eller man ska säga. Både Jay och Tanjas familjer och efterlevanden är liksom fortfarande såklart väldigt tyngda av sorg men glada att de ändå har fått ett slut på, eller du vet, closure på det här otroligt fruktansvärda.
Jävlar vad sjukt.
Ja, så hemskt.
Jag, gud. Just det här när någon bara, att man lämnar och sen så bara liksom försvinner spårlöst och typ att man hittar en plats där det är så här, alltså att man hittar två kroppar och man har den här bilen att gå på, men att det ändå
men
bara tar...
Men hur har det gått till? Man fattar ju inte. Nej. Har de liksom träffats på en rastplats? Man fattar ju ingenting.
Eller på den här restaurangen och hennes grejer. Alltså...
Det är så skumt.
Jag kollade lite på det här med DNA-sketch-grejen.
Ja.
Och det de säger, de som jobbar med det här då, säger att det kan liksom, alltså att det finns delar av DNA som man kan liksom använda sig för att typ förutspå, eller vad man ska säga, typ ögon, hår och hudfärg. Mm-hmm. Och att man typ gissar ganska mycket om så här, andra drag och även ansiktsform och sådär. Men det är absolut en superkritiserad typ vetenskap. Där det är som att de säger så här, det är typ en gissning liksom.
Ja.
Om typ det mesta. Men att det är så här, alltså jag läste någon polis som var lite så här, det är typ, jag ser det som vilket annat tips som helst. Alltså det är en plats att börja på. Eller du vet, så som att man bara, en vittnes... Alltså även en fantomskiss är ju typ ett ganska löst, liksom, ganska svajigt liksom, lid att gå på. Men det är någonstans att börja, typ.
Ja, jag fattar.
Ja, ändå intressant, alltså.
Ja, och jag tänker typ när man jobbar med sådana, alltså det är säkert någon sån slags desperation, typ bara, vad kan vi testa?
Ja, ja,
vi
gud,
testar det här.
Liksom. Och det är typ ganska nytt, liksom. Det kom typ så, det började spridas typ så 2016. Så att man fattar ju också att när man jobbar cold cases, man bara, vill ju också verkligen så här, alltså vad som helst som kan börja värma upp ett fall, liksom.
Exakt.
Gud, vad spännande. Alltså.
Intressant. Jag har läst The Disappearance of Tanya van Schulenburg och Jake N.J. Cook Following the Decades Old Cold Case of Shaheen Tioki och Killer Eludes Police for 31 Years. How Did One Woman Find Him in 2 Hours av Erin Moriarty, och båda de är på CBS News. Lite olika Wikipedia-sidor, lite Google Maps och så vidare. Och så har jag läst Arrest Made in Connection to Decades Old Massachusetts Double Murder Case av Maria Aguilar Pietro på CNN. Och sen har jag lyssnat på ett avsnitt av podden Hitched to Homicide och ett avsnitt av podden Monsters.
Tack snälla du.
Tack.
Idag ska vi till Nya Zeeland. Mm-hmm. Till ett så avlägset och typ eller avlägset, beror på var man utgår ifrån förstås. Men, men i alla fall, remote,
från Sverige.
Liksom. Ett glesbefolkat område som ligger mitt på Nordöns västkust. Närmare bestämt en liten kustby som heter Marokopa. Och när jag säger liten menar jag verkligen liten. 2018 bodde 69 personer i Marokopa. Så det är pyttelitet.
Det var verkligen pyttelitet.
Ja, och det här området är liksom så här... Så du vet, det är exakt så som man tänker sig att Nya Zeeland, ett vildvuxet Nya Zeeland ska se ut, om du fattar det. Alltså, yeah. Lord of the fucking Rings Central. Det är liksom vad det ser ut. För att då har du liksom den här vilda, vilda kusten liksom, på ena sidan med vilt hav. Och på andra sidan har du då liksom så klassiskt... Och bushland.
Jag vill så himla gärna åka dit.
Ja, jag vill också gärna det. Det är bra, nu gör vi det. Gud vad kul, du och jag. Vi lyckas inte åka till Norrköping
konferens.
Tillsammans.
Men. Men vi ska till Nya Zeeland.
Oh, gud. Den här lilla byn har de senaste åren blivit väldigt uppmärksammad. Framförallt nationellt, men också internationellt. Och de boende här är allt blir bara mer och mer trötta på att det dyker upp journalister ena dagen och poliser andra dagen. Så vad är det egentligen som gjort att ögon har vänts mot Maricopa? Det ska jag berätta för dig idag. Den 13 september 2021 kommer ett samtal till den lokala polisen. En man och hans 3 barn är försvunna. Mannen heter Thomas Phillips men kallas Tom och är några år över 30. Barnen heter Jada, 8 år, Maverick, 7 år och Amber, 5 år. Jada var alltså äldst och en väldigt så utåtriktad person. Du vet, hon ville prata med allt och alla och hade väldigt bra självförtroende. Maverick var en mer ensam varg och lite så tystlåten av sig. Och Amber som var yngst var väldigt så bubblig och väldigt så glad flicka typ. Barnen bor tillsammans med sin pappa i Otoranga, en liten stad en dryg timme inåt landet från Maricopa. Tom och barnens mamma Catherine, eller Kat som hon kallas, hade varit gifta i 8 år. Eller de var gifta i 8 år. Och under den tiden så bodde de då tillsammans som en familj bestående av sina gemensamma 3 barn som de fick under den här relationen då. Och Catherines 2 äldre döttrar, Jubilee och Storm. Men vid den här tiden, alltså 2021, så genomgår paret en stökig separation och med tillhörande ännu stökigare vårdnadstvist. Tom har vårdnaden om barnen och hemskolar också alla 3. Exakt vad som pågår i den här vårdnadstvisten, det vet man inte, för det är liksom sekretess på det. Men det är så här, det är riktigt jävla bråkigt och Tom har vårdnaden om dem vid den här tiden och han hemskolar dem. De har liksom inte sett sin sista day in court, om man säger så, utan den här vårdnadstvisten rasar fortfarande och det är oklart vem som i slutändan kommer ha barnen, helt enkelt. Tom kommer från en familj som bott i det här området i generationer och han och barnen tillbringar mycket tid på hans föräldrars gård i just Maricopa. Och det är också där den här kvartetten syns till sista gången, den 11 september 2021. 2 dagar senare får Maurier som bor vid Kiritere Beach, 5 kilometer bort, syn på en bil som står nere på stranden. Det är en grå Toyota från 2004 och personerna som hittar bilen ringer till Toms bror Ben som tar sig dit och kan konstatera att det är hans brors bil. Bilen står alltså den står nere på stranden och den står vänd ut mot vågorna, ut mot havet. Den är inte i vatten när den hittas, men den står liksom nedanför tidvattenlinjen, om du förstår. Så det är liksom extremt mycket så tidvatten, alltså det är stora skillnader i tidvattnet på den här stranden. Och det finns också havsvatten i bilen och den har också fått rejält med stryk av liksom det stormiga havet. Ben ringer till polisen och anmäler sin bror och hans 3 barn saknade. Och det här blir då förstås början på en väldigt stor sökinsats, vilket ju då, alltså polisen, de, för att man både då måste söka i havet men också i då liksom buschlandet som börjar typ direkt bakom, så att det är också en väldigt komplicerad sökinsats. De använder sig av skallgångskedjor som stöttas av volontärer och av typ så familjemedlemmar och sådär. Och dessutom så tar de in helikopter, flera stycken drönare, jetskis och flygplan, alltså de har liksom jättemycket sökinsatser. Men de hittar inte ett enda spår av familjen. Alltså du vet, inte så mycket som ett klädesplagg typ spolas upp på stranden. Och som sagt, de söker också då igenom liksom vildmarken bakom, och inte bara vildmarken, utan i den här liksom det här området så finns det mycket så, du vet, uthus och typ små stugor och sådär, delvis på olika gårdar som ligger i området men också ute i vildmarken typ. Jag tror att det kanske typ används av till exempel av folk som jagar och du vet sådär. Men man hittar ingenting någonstans. Och spekulationerna sprider sig då i området och det som alla är liksom rädda för helt enkelt är att man tror att Tom Phillips mitt i den här superinfekterade vårdnadstvisten liksom typ kört ut i havet med sina barn liksom.
Men var har de tagit vägen då?
Efter ungefär 2 veckor avslutas de dagliga sökinsatserna som har pågått sedan försvinnandet. Man har helt enkelt liksom ingenting att gå på. Det är den 24 september. Men den 30 september förändras allt. För då kliver Tom in på sina föräldrars gård med barnen i släptåg. Han säger att han bara tagit med sig dem på en campingtur. Alltså He's gone bush, säger alla. Det är uttrycket. Ungefär, alltså de har befunnit sig på en, liksom, de har varit och campat ungefär 1,5 mil ifrån platsen där bilen hittades. Så det är väl inget konstigt med det. Enligt Toms mamma mår barnen bra. Hon säger till media att de är, citat, bouncy as ever. Och hans syster säger till pressen att Tom behövde, citat, clear his head.
Okej. Okay.
Tom är, ska sägas, lite misstänksam inför staten, samhället. Lite den typen av person, om du förstår.
Yeah.
Det här är ju också en tid då liksom stater över hela och typ liksom myndigheter över hela världen liksom har och tar väldigt mycket makt över folk. Alltså det här är ju liksom pandemitid. Och som du kanske minns så hade ju Nya Zeeland extremt stränga restriktioner.
Jag minns.
De var ju liksom ändå utmärkt ju sig liksom i, de stängde väl ner gränserna väldigt snabbt och sådär liksom.
Ja.
Men även innan pandemin var Tom lite så off the grid person. Alltså du vet, tveksam till staten, litade inte på banker, ville klara sig själv. You know the type.
I know the type.
You know, det låter som att du, och som att Oscar är en sån. Det vill vi
alltså verkligen inte det.
Men du vet, när han och Catherine typ levde ihop ville de alltså vara typ så självförsörjande de kunde vara och självständiga som de kunde vara. Alltså du vet, de hade en ko som de tog mjölk ifrån, de fiskade, de odlade mat, alltså sådär. Och polisen försöker då, jag tänker att det här också då påverkar hans liksom inställning till polisen, för att de försöker då fråga Tom, var har du varit med dina barn under den här tiden? Men det berättar han då inte. Så de hittar aldrig platsen där de har campat under de här 19 dagarna som de har varit borta.
Vad sjukt.
Sökningarna har ju varit sjukt omfattande som sagt och därmed kostat jättemycket pengar. Och det här är då pengar som Tom nu kan bli skyldig att betala tillbaka. Mm. Han åtalas alltså för att ha slösat polisens resurser och får ett rättegångsdatum som först sätts i början av november och sen flyttas till den 12 januari 2022. Och det är så här, det som man vet om, eller det som har kommit ut i media om liksom den här campingturen kommer framförallt från barnens liksom syster Jubilee och senare också från Kat som har uttalat sig på senare tid. Men hon är ju, alltså så här, det de har sagt är typ att, så här, att barnen har sagt att de kallar det för typ en campingtrip och de säger att det har varit väldigt blött och att det typ finns någon grej om att så här, de hade med sig ris och det riset möglade. Vilket ju är någon slags indikation på att det var riktigt jävla fuktigt, helt enkelt. Men man vet extremt lite om vad som liksom skedde. Och innan Tom liksom har sin dag i rättegången då, den här 12 januari 2022, eller sin dag i rätten ska jag säga, så innan det sker så bestämmer sig Tom för att återigen ge sig ut i buschen med sina barn. Den här gången säger han till sin familj att de ska ut och kampa, och hur konstigt det är att de är ute och kampar hela tiden beror väldigt mycket på vem man frågar. För enligt vissa, ganska många källor och sådär, så var Tom en liksom riktig bushman. Alltså som älskade att vara ute i naturen. Han var jättebra på att leva så. Han gjorde det ganska ofta. Alltså typ att han var en a nature person, helt enkelt. Men Catherine...
som du, vi.
Alltså som vi, exakt. Och Catherine påstod dock senare att han absolut är, alltså att han inte, absolut inte var någon som typ campade. Alltså, hon säger att de hade gjort det en enda gång under sin relation, att de typ hyrde en stuga vid någon enslig sjö och att det var toppen, men typ att det var 3 dagar. Alltså du vet, lite grann så.
Yeah.
Men hennes vittnesmål står emot många andras, ska sägas. Och hur som helst, Tom har ju vårdnaden om sina barn. Alltså så här, jag tänker typ att om han bara, med den här första liksom första gången, om han bara inte hade lämnat bilen på den här stranden.
Nej.
Så är ju frågan om han egentligen hade gjort... Alltså, han borde ha sagt till sin familj uppenbarligen. Kan man ju tycka.
Alltså,
men han har ju liksom på något sätt rätt då. För att han har inte barn som går i skolan. Och utan han hemskolar dem. Och han har vårdnaden om dem, typ. Den här gången, när han ger sig ut igen, så säger han till sin familj att han ska... att han ska ut och kampa med dem liksom. Och han har ju rätt att göra det, som sagt. Så det verkar som att polisen vet om att han är i skogen med dem, om du fattar. Men de har liksom ingen anledning att göra någonting åt det överhuvudtaget. Inte förrän Tom då inte dyker upp till sin domstolstid den 12 januari. För då utfärdas en arresteringsorder och så är sökningarna igång igen. Och de har ju redan då varit borta längre än de var förra gången, om du fattar. Även den här gången hittas Toms bil först, nu vid sidan av en väg. Den 9 februari dyker Tom upp hemma hos sina föräldrar. Han säger att han och barnen mår bra, men vägrar säga var de är. Och så hämtar han typ lite verktyg och sen försvinner han igen. Och polisen letar då efter dem ännu en gång i samband med det och går ut och typ vädrar med information från allmänheten. Och varje gång ny info kommer rycker de ut och söker i typ det området där någon säger att de har setts till, liksom. Men ingenting leder någonstans. Alltså den här familjen är puts fucking väck.
Alltså,
och så
fan, vad konstigt.
Börjar månaderna att gå. Catherine, barnens systrar Jubilee och Storm och familjen på andra sidan är liksom, eller på den sidan ska jag säga, de är frustrerade. De tycker inte att polisen gör tillräckligt och startar bland annat en namninsamling för att få mer liksom action i fallet. I december 2002, de har alltså nu varit borta i ett års tid, går familjen ut med en belöning. 10 000 nya zeeländska dollar, det vill säga typ 60 000 svenska kronor, till den som ger information som leder till att barnen kommer hem igen säkra. Polisen tror att Tom håller sig gömd med barnen i bussen och de tror också att han har hjälp av någon eller några för att klara sig. Kanske var liksom det första försvinnandet bara typ en testomgång innan den liksom riktiga flykten från vårdnadstvisten är typ teorin. Men det är ingen som kliver fram och berättar någonting som leder någonstans. Och tiden bara går, liksom. Det spekuleras vilt om vad som har hänt och varför liksom både lokalt och nationellt och internationellt till viss del. Och teorierna är många. Alltså folk är så här, kanske har Tom tagit med sig barnen på flykt undan de här covid-restriktionerna och typ statens kontroll. Kanske de ville bara leva off the grid. Kanske är han en liksom beskyddande pappa som är helt legitimt orolig för sina barns säkerhet och vill hålla dem borta från en toxic mamma, säger vissa. Eller så är han en superkontrollerande man som inte kan acceptera typ kontrollförlust och att hans ex ska få ha barnen, säger andra. Och sen är det liksom så här, var är de? Alltså, lever de? Har han dödat sina barn? Är det den? Alltså så här, det kan vi ändå, det, den typen av fall ser vi ju då och då. Alltså en förälder som typ är på väg att förlora sina barn och begår fruktansvärda handlingar. Eller har han typ så här, skaffat nya identiteter till dem alla tre eller alla fyra och flyttat någon annanstans? Alltså kanske Nya Zeeland, kanske internationellt. Eller bor de där ute i bussen och hur klarar de sig i sådana fall? Det finns liksom sätt att göra det. Det finns mycket djur att jaga till exempel i det här området. Det finns också både många grottor. Det finns som sagt också typ små så här stugor och tomma gårdar och sådär att bo i. Men samtidigt är det också blött och kallt under vintermånaderna. Är det verkligen så att de typ klarar sig helt själva? Eller får de hjälp av människor runt om som vet vad de är och som tycker att det han gör är rätt typ?
Okej.
Frågan är jättemånga, svaren extremt få. Och om det ens så är så att de lever så firar liksom Philipsbarnen sina födelsedagar ute i vildmarken.
Men alltså jag fattar.
Nej jag vet, det är så jävla sjukt. Det är så jävla sjukt. Har du frågor? Ställ frågor om du har några.
Nej men jag bara fattar ingenting då.
Plötsligt kommer flera nyheter på ganska kort tid. Det är den 23 augusti 2023. De försvann alltså innan jul 2021. Mm. Så det har gått alltså 1,5 år efter försvinnandet, typ. Då får polisen ett tips. Tom har setts till i en Toyota Hilux i staden Hamilton, vilket är drygt 2 timmar norr om Maricopa. Och snart hittar man Tom på övervakningskameror från 2 olika byggvaruhus i det här området. Han bär munskydd och en stor mössa när han köper verktyg och material som han lastar in i den här bilen och kör därifrån. Och ingen konfronterar honom på platsen, ska sägas. Jag har sett en intervju med Kat som är från ganska nylig tid där hon säger att det var hon som såg honom. Och okay. att det var hon som tog kontakt med polisen. Men att hon typ blev så himla osäker att hon inte liksom konfronterade honom. Polisen rycker i alla fall ut och sätter upp vägspärrar och sådär. Men Tom är liksom återigen försvunnen. Och den här Toyotan han kör är stulen och hittas övergiven i en skog nära Maricopa 2 dagar senare. Det gör att polisen misstänker att Tom, Phillips och Amber, Jada och Maverick fortfarande är i det här Maricopa-området. 1,5 år efter att de försvann. Och polisen säger att utifrån de inköp han gjort så tror man att Tom håller på att bygga något slags läger.
Okay.
Den 5 september meddelar polisen att Tom är efterlyst. Inte för att ha stuckit med sina barn, alltså det är han väl säkert också, uppenbarligen, utan för att han är misstänkt i ett bankrån från maj samma år, alltså maj 2023. Då har alltså 2 maskerade personer gått in med skjutvapen på ett bankkontor i Tecuti en timme från Maricopa och tvingat till sig kontanter där inne. De har också skjutit mot en person som jobbade på en mataffär i samband med rånet och sen flytt från platsen på en stulen motorcykel.
Okay.
Tom är misstänkt för aggravated robbery, aggravated wounding och unlawful possession of a firearm. Men han var alltså då inte ensam. Och hans medhjälpare var en liten kort person, en kvinna, säger vittnen. Och sen dess har det då spekulerats kring vem han hade hjälp av. Alltså antingen var det typ en bundsförvant, som sagt, man är övertygad om att han har hjälp från folk runt omkring honom. Eller liksom så finns det då teorier om att det skulle kunna vara något av hans barn som han har använt för att genomföra okay. det här bankrånet. Och också uppmuntrat enligt vittnen att skjuta mot folk. I sådana fall skulle det väl vara då Jada, den äldsta dottern, som är 9 eller 10 år vid det här laget. Men som sagt, det verkar som att ganska många tror att det kanske inte var det, utan att det var alltså någon annan. Helt enkelt. Men man vet inte. Det är inte klargjort vem det var. Men polisen säger sig veta att han åtminstone använde sin äldsta dotter som medhjälpare vid ett annat brott. I november 2023, alltså förra hösten då, sågs Tom Phillips och ett av hans barn, man tror att det är Jada, men båda två är liksom rejält maskerade, slå sönder ett skyltfönster till en affär och typ få med sig saker och lämna på en stulen fyrhjuling.
Okay.
Så han har liksom tagit med sig då sin äldsta dotter som är typ så 10-11 år till stan på en stulen fyrhjuling och typ begått ett brott och sen stuckit tillbaka ut i bussen igen liksom.
Vad sjukt.
Sen blir det tyst igen. I juni i år gick polisen ut med att de erbjuder 80 000 nyzeeländska dollar, det är en typ 500 000 svenska kronor, till den som lämnar information som gör att barnen kommer tillbaka på ett säkert sätt. De går ut med att man inte ska konfrontera Tom Phillips om man ser honom själv, för att han bär vapen och han är uppenbarligen inte rädd för att använda dem. Exakt vad som har hänt med den här personen som har blivit skjuten mot i det här bankrånet är inte tydligt. Eftersom det är en pågående utredning så finns det liksom detaljer som inte liksom är släppta typ. Men han är ju alltså, aggravated wounding är ju det som man kan tolka som att det är, så någon slags skada verkar ju den personen ha fått liksom. Mm. Och samtidigt som att de går ut med den här, liksom, den här belöningen, så, vilket är den första belöningen som polisen går ut med. Familjen har gått ut med innan, men det här är från polisen. Samtidigt då så utannonserar polisen att om någon som hjälper Tom kliver fram med information kommer de överväga åtalsimmunitet för den personen. Och det här erbjudandet, både om belöningen och om åtalsimmuniteten, gäller bara i 2 veckors tid i juni. Vilket de gör då för att eftersom det här fallet är så långdraget typ, så finns det liksom ingen sense of urgency, om du förstår.
Nej.
Så de vill få typ lite action. De vill att så här, få lite fart på folk runt omkring honom, att de ska vara så här: okej, okay, men nu kommer jag fram för att nu gäller de här sakerna bara just nu, om du förstår.
Mm.
Och samtidigt som det här, det liksom det här, de går ut med det här, så utsläpper de också ett meddelande från Catherine, från barnens mamma. Det är första gången som hon uttalar sig överhuvudtaget. Det är liksom ett videoklipp som Maricopa-polisen då publicerar själva. Och det görs ju uppenbarligen då för att få ännu mer uppmärksamhet och ännu mer spridning och även förstås sympati. Och de här insatserna leder till massor av nya rapporter från människor som säger sig ha sett familjen, men ingenting tar polisen närmare dem. Men Den 3 oktober 2024, så typ 2 månader sedan, är 2 tonåringar ute på den enas familjs mark och jagar vildsvin när de får syn på någonting. 4 personer kommer gående mitt i liksom det här, alltså totala vildmarken. Först kommer en man, sen 3 barn. Alla 4 har på sig kamouflagekläder med typ så stora uppdragna luvor. Och de bär allihop också på stora ryggsäckar. Killarna tänker att det här är nog tjuvjägare, vilket jag också tycker är så starkt. Alltså, det här är ett ställe där typ så 3 små barn kan vara tjuvjägare. Det säger verkligen någonting om den här platsen, tycker jag.
Ja.
Så att de här tonåringarna bara konfronterar dem och bara, det här vet ni, det här är privat mark. Och då svarar den äldsta barnen, en flicka, yeah, duh. Vilket också är ett bra citat, typ.
Ja.
Han frågar, när tonåringen frågar flickan om någon vet att de är där, och hon svarar no, just you guys. Och under interaktionen så går mannen en bit framför de andra, men när de pratar med med barnen, så stannar han, vänder sig om, och de här liksom tonåringarna ser att han bär vapen. Och sen så typ han vänder sig tillbaka igen och fortsätter gå, och barnen följer då efter honom. Och killarna säger att de gör det som man ska göra när man stöter på tjuvjägare. Alltså man dokumenterar och man ringer polisen. De plockar alltså upp en mobil och börjar filma det här gänget när de går iväg. Så efter 2,5 år på flykt finns alltså ett videoklipp på Tom Phillips och de här barnen. Och du vet, det ser ju på ett sätt bara ut som att det är en familj på någon slags hike. Men typ när man vet bakgrunden så är det, alltså det är så obehagligt. Det är liksom någonting med det här klippet som är så verkligen chilling, typ. Jag ska skicka det till dig så du kan kolla på det sen. För att det är verkligen skakande, typ. Och det här är ju då, alltså de, som sagt, de försvann innan jul 2021. Det har gått snart 3 år. Vi vet alltså att de lever. Vi har sett filmklipp på dem. Men man vet fortfarande inte var de är. Och det här är också i liksom samma område som de har varit i hela tiden. Polisen tror som sagt då att folk runt omkring Tom och även typ andra i området runt Maricopa är på hans sida och alltså hjälper honom. Alltså att de tycker att Tom gör det rätta. Att han har, citat, gone bush med sina barn för att behålla dem hos sig och typ skydda dem från deras mamma. För Catherine är det här ju förstås den värsta jävla mardrömmen. Alltså för en månad sedan gjorde hon då sin första intervju, och det är liksom helt omöjligt att typ ens förstå vad hon går igenom. Hon menar att även om barnen kommer hem nu kommer det ta liksom år för dem att återgå till normala. Alltså de har varit helt isolerade. Du vet deras sociala skills, hur har de påverkats av det här? Hur ska de typ ta igen utbildning? Det är så många långtgående konsekvenser av de här åren liksom. Utöver att hon förstås är orolig för liksom deras säkerhet. Alltså Jada, Maverick och Amber var alltså 8, 7 och 5 år när de försvann. Nu är de 11, 10 och 8. Alltså det är så jävla formativa år. Det är så många år. Och typ polisen vet fortfarande inte var de är. Liksom.
Är det så sjukt? Det är så sjukt.
Så jävla, jävla sjukt. Verkligen.
Spännande och läskigt.
Ja, jag vet. Det är verkligen fruktansvärt. Jag har läst väldigt många nyhetsartiklar från hela den här tiden. Liksom att man kan följa olika, hur rapporteringen har utvecklat sig från att bilen hittas typ, och då har jag läst på stuff.co.nc, på RNC, också en nyzeeländsk sida, The Guardian och på CNN. Jag har sett en intervju med Jubilee, en av barnens halvsystrar då, gjord av One News, och intervjun med mamma Catherine, eller Cat, på RNC. Jag har lyssnat på 2 korta nyhetspoddar om fallet från The Front Page och Newsable, och så har jag också läst en liksom sån bra write-up på Reddit, där bland annat alias Sleepy C har gjort en väldigt bra genomgång i det här fallet. Och sen så har jag också då läst på Wikipedia. Och jag tänker att det här är väl typ ett så typexempel på ett bra fall att, som jag kommer hålla lite koll på. Och händer något nytt så kommer jag uppdatera i Patreon-podden, ja, helt enkelt.
Bra, det får du göra.
För det här är ju det här klippet är ju verkligen nu, liksom. Och du vet, det här var ett sånt fall att typ så här, det första jag läste om det var just det här att så här, man har hittat den här bilen och typ att jag tänkte verkligen så här, men det här är nog en pappa som har gjort det här fruktansvärda mot sina barn, mm, typ. Eller att det är fortfarande fruktansvärt det han har gjort mot sina barn, det är inte det jag säger, men jag var helt övertygad om att det var ett, du vet, den typen av så familjeförsvinnande som vi ändå har. Det är inte så länge sedan jag gjorde om ett fall där en pappa tog med sig sina barn ut på en båt och man inte vet vad som hände med dem sen, typ. Och sen så bara är det, det verkar ju som att de helt enkelt bor i buschen och har gjort det i 3 års tid nu, liksom.
Det är så konstigt.
Så jävla sjukt. Man kan helt enkelt söka på liksom, Philip's family disappearance och sådär, så kommer man kunna se det här klippet om man vill göra det. Det är verkligen, ja, det är riktigt jävla starkt faktiskt.
Du får skicka det till mig.
Jag ska göra det. Du, vi hörs igen nästa vecka. Vi kommer ju släppa avsnitt under hela julen. Det kommer vara lite special så att det blir ett fall per avsnitt istället för 2 under de här 2 julveckorna. Men vi kör på. Vi kör ju också på i Patreon, på Patreon. Patreon.com/mord mot mord. Det finns mycket kul och bra där nu. Även ganska många fall.
Exakt.
Som man kan lyssna på. Och så är vi tillbaka som vanligt nästa vecka.
Det är vi. Ta hand om er tills dess.
Verkligen. Hej då!
Hej då!
Play. En del av